Jeg vet ikke hva type stemninger du får når du hører sånn musikk, og du ser den bilden i motlyset her. 2012, det er et mye omtalt år på enkelte plasser. For meg så har det ikke så mye å si annet enn at i 2012 så er det fotball-EM i Ukraina og Polen. Det er en av de der høydepunktene i det året som kommer. Men ellers er det som hvilket annet år som helst. Men det er ikke alle som mener det samme. Hvis du søker på internett på årstallet 2012, får du opp masse sider og forslag på hva som kommer å skje det året. Og du får til og med opp en sånn overlevelsesguide. Hvordan skal du overleve 2012? Og det er noen som til og med knytter opp det mot bestemte datoer. Og dere som er inne i filmverdenen vet at det også har blitt laget en film som heter akkurat 2012. Og folk snakker om det her året. Dette skal liksom være året for verdens undergang. Slike spådommer, det kommer jo med jevne mellomrom. Og kanskje vi husker tilbake fra når vi gikk over fra 1999 til 2000. Da var det veldig mange spente mennesker. Det var noen som trodde at akkurat når klokka slår 12 på natten, nyttårsnatten der, 1999, da kommer det å skje noe forferdelig. Det gikk noe bra. Og Jehovas vitner, de også kommer med sånne spådommer om verdens undergang. 1914, 1925, i slutten av 2. verdenskrig, 1975 og 1989, mente de at verden skulle gå under. Men her er vi fortsatt. Og her en dag i uka så kom en av jentene våre hjem fra skolen og sa at det var noen på friminuttet i dag som sa at jorda kommer å gå under 2012. Så det snakkes om dette året. Og som et svar på 2012 så har jeg lyst til å ta deg med på en tur. Hva sier Bibelen om dette? Kommer jorda å gå under i 2012? Er det på tide å kjøpe seg masse sånne der, hva de nå heter, de her pakningene som du må åpne med sånne hermetikk, ja, riktig. Fylle på for å klare seg å overleve 2012. Vi skal se hva Jesus sier. Han slår på den her. Der kom. Så spurte dem, altså disiplene snakket med Jesus og spurte. Dette er et plukk fra Lukas 21. Du kan lese alle versene der fra 7 til 36, men her plukker litt sånn imellom. Så spurte disiplene og sa, «Mester, når skal så dette skje? Og hva skal tegnet være på at dette skal skje?» Han sa, «Vokt dere så dere ikke blir forført, for mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er han, og tiden er kommet nær. Derfor skal dere ikke følge etter dem, men når dere hører om krig og opprør, så bli ikke forskrekket. For alt dette må skje først, men avslutningen kommer ikke med det samme. Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet når havet og bølgene bruser. Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hodet, for deres forløsning nærmer seg. Så fortalte han dem en lignelse. Se på fikentreet og alle trærne. Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også vite at når dere ser disse ting skje, så er Guds rike nær. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte blir tynget av rus, drukkenskap og bekymring for dette livet, slik at denne dagen skulle komme uventet over dere. Det var et langt stykke som inneholder mye av det som vi trenger å vite. Hva skal tegnet være på at alt dette skal skje, spurte disiplene Jesus. Og Jesus sitt svar, det er egentlig veldig tydelig og klart. Han sier at det skal komme mange som sier at nå er tiden kommet nær. Og det skal til og med tre fram folk som påstår at de er Jesus. Og så forteller han om alle de urolighetene som vi kommer over hele verden med krig mellom ulike folkeslag. Og det er jo noe som vi ser veldig tydelig i dag. Til og med i Europa har vi sett tegn på det den siste tiden. Blant annet bara se tillbaka på det grusomme som skedde i tidigare Jugoslavia. Eller oroligheterna som har varit i den tidigare Sovjetunionen där folkeslag reser sig mot folkeslag och rike mot rike. Och vi läser nästan, i vart fall varje vecka, om jordskälv, hungersnöd, folk som grips av angst och rådvillhet när havet och bölgerna brusar. Och vi har haft massor slike tsunamier de sista åren som har tagit många människoliv och ödelagt hemmen och förhållandena för ända fler. Det sker i vår tid. Så på de tegnena i tiden så kan vi se att vi närmar oss tiden som Jesus snackar om. Mitt i allt detta så säger Jesus, bli icke förskräcket. Och det är ju lätt att säga, kan man tänka. Det är ju lätt att säga, ja, icke vara rädd när allt det här sker. Kommer bölger stora som hus och sveper in och bli icke förskräcket. Men Jesus han förbereder oss på att detta vill ske. Detta är sånt som kommer och händer för de jorda är i obalanse. Och det är ju något i det att om du vet att det kommer att vara något som är tungt, något som är vanskeligt, något som är skickligt tufft. Men du vet att det är ett förbigående stadie, så är det lättare att hålla ut. Och det är lättare att motivera sig till att stå han av. Och därför förbereder Jesus oss på det. Mitt i allt detta så säger han, lyft deras hoder. Sätt fokuset uppover, se uppover, vet att han kommer snart. Som ett bilde på att flytta fokuset från allt det grusomme som sker här på jorden mot det att snart kommer Jesus tillbaka. Och så har vi selvfølgelig exempel på folk som har dratt det här helt ut i gröfta. Som har sålt allt de äger och satt sig ett sted och väntat på att Jesus kommer tillbaka. Eller sekter som har samlat sig i ett hus och bara suttit och väntat på att Jesus ska komma tillbaka. Jesus han sa, se på fikenträ och alla träd. Så snart de börjar att skjuta knoppar, ser dere och vet dere av dere själv att sommaren är när. Så ska dere också veta att när dere ser dessa ting ske, så är Guds rike när. Och fikenträ, det vet du som läser din bibel, det är ofta ett bild på Israel. Fikenträet bilder på Israel. Och på denna tiden när Jesus sa det och länge efterpå, så var icke Israel ett fritt land. Det var icke mycket liv i fikenträet. Det var icke många knoppar som begynte och det var inte att skjuta några många knoppar. Men 1948, då begynte det att skjuta knoppar. Då blev Israel igen en nation. Och så sa han, se på de andra träden. Och de andra träden, de är ett bild på andra land. Och vad är det som har skett, som vi nämnde, i Europa, i tidigare Sovjet? Jo, det har skett en frigöring av många undertryckta folkeslag och land som har fått sin frihet och som har fått begynna och starta ett liv i frihet. Fått begynna och blomstra. Och vad är det som sker i arabvärlden akkurat i dessa dagar? Våldsamma uppror, oroligheter, demonstrationer mot härskare som har styrt med våld och missbrukat sin makt till de grader. Är det på tur att ske i arabvärlden detsamma som skedde i det tidigare Sovjet? Aril Edvardsen, han var ju en stor gudsman och han snackade länge för det öppnade sig i Sovjet om att järnteppet vill falla. Och med det så menade han att den gamla kommuniststaten, den ville öppna sig för omvärlden. Det ville bli öppet för att förkynna evangeliet. Och det skedde. Så snackade han om en god tid för han gick bort om att örkenteppet ville falla. Och med det så menade han att den stängte arabvärlden ville öppna sig. Och om detta som håller på att ske nu är ett exempel på det, det får tiden visa. Det kan gott vara. Nationer och land ska få sin frihet. Och när du får din frihet så vill livet begynna och bli annorledes. Du vill blomstra. Så vi kan se att det är ett tecken som visar, tyder på att Jesus väldigt snart kommer tillbaka. Men att fastsätta dator och fastsätta år, det är en skicklig skivebo. Hör på detta som Jesus säger. Men den dagen eller timmen känner ingen. Icke en gång änglarna i himmelen, men bara min far. Då ska två män vara ute på marken. Den ene blir tatt med och den andra blir tillbaka. Våg därför, för er vet icke vilken timme deras herre kommer. Därför ska också dere vara förberett, för människosonen kommer i en timme dere icke väntar det. Den dagen eller den timmen känner ingen. Icke en gång änglarna, bara min far, säger Jesus. Det är bara Gud som vet när den dagen kommer. Det kan inte sies klarare. Det går inte an att sätta en dator. Det går inte an att fastsätta ett år. När Jesus kommer eller när jorden ska gå under. Jesus sa i det vi läste tidigare och att allt detta med oroligheterna, det måste ske först. Men änden kommer icke med detsamma. Och vad är grunden till detta då? Jo, jag tror det är något av det som vi snackade om för någon söndag tillbaka. Det har med Guds godhet och långmodighet att göra. Vi läste då för någon söndag och säger 2 Peters brev 3:9. Herren är icke sen med löfte. Och då spelar han tillbaka på Jesu igenkomst. Slik någon regnar det för senhet. Men han är tålmodig med oss, siden han icke vill att någon ska gå förtappt, men att alla ska komma till omvändelse. Gud, han är så glad i människorna här på jorden, trots i all ondskap som blir utförd runt omkring, att han önskar att icke en eneste ska gå förtappt. Därför önskar han att ge tid för dem, så att de kan få omvända sig till han. Han vill ge dem tid så att de ska komma till ett punkt där de känner att Jesus är vägen, sanningen och livet. Där de känner att livet är mer än bara någon korta år här på jorden. Där de känner att det finns mer än materiella goder. Och därför väntar Gud i sin nåde, i sin godhet, så väntar han med att sända Jesus. Men det är kun Gud som vet när den nådetiden är uppfylld. Det är kun han som har översikt om när alla folkeslag har hört om han, som är ett av de starkaste tecknen idag. Matteus 24:14. Detta evangelium om riket ska bli förkynt i hela världen som ett vittnesbörd för alla folkeslag, och så ska ännu komma. Det är bara Gud som vet. När har alla folkeslag hört? När har alla folkeslag fått en möjlighet och ta emot Jesus? Vi kan beregna på det, men det är kun Gud som är allvetande, som ser. Nu är alla nådd med budskapet. Längre fram i Matteus 25 så fortäller Jesus en liknelse om de kloka och de oförståndiga jungfruerna och liknelsen om talenterna. Vi har inte tid att läsa den idag, men du kan läsa det hemma efterpå. För dessa liknelserna, de är till hjälp och ger oss råd hur vi ska förhålla oss till det faktum att vi faktiskt ser ut som om vi lever i de sista tider. Det var alltså 10 jungfrur. 5 kloka, 5 oförståndiga. De kloka, de tog olja med till lamporna sina. De oförståndiga, de tog kun lamporna sina. Och så sovnar de faktiskt allesammen. Både de kloka och de oförståndiga. Och plötsligt kom brudgummen som ett bilde på Jesus. Och de som hade olja till lamporna, de fick bli med till bröllopet som ett bilde på himmelen. Och de som kun hade lamporna, men icke olja, de blev utanför. Och den liknelsen kan ju förklaras på många måte, men det att alla sovnar in, det kan vi tänka att det kan betyda att faktiskt Det var ingen som var helt forberedt på at Jesus virkelig skulle komme tilbake. Han kom så plutselig. Som Jesus sa i det vi leste tidligere der, når vi minst venter det, så kommer han. De kloke hadde olje til lampene sine. De hadde altså et liv med Jesus. De hadde en relasjon til Jesus, et forhold til Jesus. De uforstandige, de hadde lampene, men ikke olje. De hadde altså det rette utstyret, kanskje den rette etiketten, kanskje de var medlemmer i kirken, kanskje de var døpt, kanskje de var konfirmert, men de hadde ikke en tro, et liv med Jesus. Og det var det som var, og det er det som er det avgjørende. I den andre lignelsen der i kapittel 25 så snakkes det om mannen som eide en stor eiendom og skulle reise bort. Og han delte da ut i tjenerne sine talenter, som vi kan si kan være et bilde på gaver eller evner eller ting som du har eller ting som du kan. Og han reiste bort og forventet at de skulle bruke det de hadde fått slik at de skulle gi avkastning. Og når han kom tilbake så hadde de fleste gjort det, unntatt ene. Han hadde gjemt det som han hadde fått, og ikke brukt det. Og eieren, han ble selvfølgelig skuffet da han oppdaget det. Og det kan være et bilde for oss som oppfordrer oss til å bruke det som vi kan. Bruke det som Gud har gitt oss til å nå ut til andre mennesker med evangeliet. For noen vil det bety sang og musikk, og for noen andre vil det bety forretningssans, omsorgstjeneste, en annen så er det håndverk, sport, dans, musikk, data, ulike evner som vi har fått, ulike gaver som vi kan velge å bruke på oss selv, eller bruke for Jesus til å nå ut til andre. Om ikke Jesus kommer i år, det vet vi faktisk ikke, så får vi oppleve 2012, hvis vi det. Om ikke han kommer da, så får vi oppleve 2013. Ja, kanskje vi får oppleve 2020. Kanskje da kommer språkrådet og bestemmer, skal si 2020, hvem vet? Eller 2030. Vi vet ikke dagen, og ingen kan fastsette dato når dette vil skje. Og som troende, så trenger du ikke å bry deg om alt dette hysteriet som er om datoer og hva som skal skje. Din og min oppgave, det er å leve nært til Jesus. Uansett dag, uansett år, være beredt mens vi bruker det som Gud har gitt oss til å nå ut. Helt fram til vi enten dør og flytter hjem, eller Jesus kommer og henter oss hjem til seg. Derfor er det så viktig å følge med hva Guds ord sier, for å ikke bli villedet av alt som media hisser opp av stemninger. Gud taler gjennom sitt ord, og han taler gjennom sine tjenere profeterne. Og sikkert har du også følt med opp gjennom årenes løp, så har det kommet mange profetier. Og kanskje også noen opplever at jeg hadde blitt profetert mye over meg som visste seg å være helt skivebom. Og sånn kan det være. Det kommer profetier iblant. Og alle profetier skal en ta ydmykt imot. Og så står det i Guds ord at en skal prøve det. Og se om det ligger noe i det her. Er det sant? Er det i enlighet med Guds ord? Og flere av dere har sikkert hørt Emanuel Vinas preke og tale. Kanskje dere har vært på møte her sammen med ham. Og dere har sikkert også flere hørt om den profetien som en dame fikk i Valdres 1968. Noen av dere har hørt om den, ikke sant? Mens den kalde krigen var på sitt verste, så fikk en dame, en ydmyk, troende dame, som levde med Gud, fikk se noe som hun opplevde. Det her kommer å skje. Det her er en tiltale fra Gud. Dette kommer å skje rett før Jesus kommer tilbake. Jeg har bare lyst til å nevne det her til slutt. Kan du prøve det og tenke på det? For det første, så fikk hun se at det skulle komme en lang periode med fred mellom supermakterna i øst og vest, før den tredje verdenskrig skulle starte på uventet hold. Och då 1968 så hördes det här väldigt osannsynligt ut. Då var det inte något sånt typ fred. Det var spänning mellan öst och väst. Men idag så ser vi att det har varit en lång fredsperiod mellan öst och väst. För det andra fick oss se att det ville komma en lunkenhet utan like i menigheterna över Norge. Där man inte längre ville vara upptatt av och helhjärtat följa Jesus. Men en ville ha en sån där lyckekristendom. En kristendom som sörjer för att jag fick så mycket möjligt materiella rikdomar. Jag fick succé. Jag fick framgång. Och många kyrkor ville bli tomma. Och det ser vi också, hvis vi ser ut över Norge idag. För det tredje fick hon se att det ville bli en moralupplösning i Norge som man aldrig hade sett förr. Folk ville leva som gifta utan att vara gift. Urenhet och utroskap ville bli vanlig. Och man ville till och med bli unskyld och ibland uppfordra till att göra det. Hon sa att det ville komma många tv-kanaler. Då fanns det en. Ingen såg något annat för sig. Hon sa att det ville komma många tv-kanaler där det blev visst de groveste vålds- och sexscener. Och folk ville ta efter vålden de såg på tv och gå ut på gatorna med den. Hon sa att man ville visa de mest intima samlivsscener på tv som ellers en bara kände till innanför äktenskapets ram. Och på denna tiden, fortäller Emanuel Minus, protesterade han och sa: ja men hallå, vi har ju lover och paragrafer som förbjuder slikt. Idag kan vi se att det har gått akkurat sån som denna damen fick se i sitt syn. För det fjärde så fick hon se att folk från fattiga land kommer till att strömma till Europa, också till Skandinavien och Norge. Och det vill bli så många av dem att folk kommer till att misslika dem och vara hare mot dem. Och mot en slik invandring protesterade också Emanuel Nines, för han syns att det där hördes ju helt osannsynligt ut. Men det sker, och det har allerede skett en god tid. Och du kan själv gå in på internet när du kommer hem, och så kan du gå till och med på YouTube. Kan du skriva in Emanuel Minos. Och där kan du själv få höra han fortälla om dessa profetierna. Du kan söka bara på honom och få den i skrift också. Oavsett, vi vet inte året eller dagen eller timen. Vi kan se i tidens tecken det som sker. Ja, detta har Bibeln fortalt oss. Detta kommer att ske. Vi ser att det sker. Vi har många starka bevis på det. Så det är klart, vi närmar oss. Men vi tränger inte att spekulera på när det sker, för det är inte viktigt. Vårres viktigaste uppgave är att leva närt till Jesus. Värde Jesus händer och fötter på jorden. Om det så är 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, så ska vi leva och fortsätta och sprida ut Guds godhet här på jorden. Vi kan vara med, som vi snackade om på årsmötet, och påverka samfundet med Guds kärlek. Med Guds nåde, med Guds barmhärtighet, som lyfter folk, som omfamnar folk som har det ont, som hjälper folk som har fallit, som är med och stöttar de som sliter. Jo längre vi kommer, så tror jag att Guds menighet har en viktig uppgave på jorden. Har alltid haft det. Men ju längre egoismen går, ju längre karriärtänkningar går, så blir det ett större behov för folk och sammanhang som ger varme, som ger hopp, som ger styrka till vardagen, som ger hopp för framtiden. Och där kan vi vara med och bidra. Jesus han sa i Johannes 10:10 att han kom för att vi skulle ha liv och överflod. Jesus önskade att ge dem och mig kraft och liv till att både leva själv i vardagen med alla de utfordringar som det betyder, både på skolan, på arbete, hemma, i släkten. Oavsett har vi alla utfordringar i livet. Men Jesus han vill att hans liv skal være med og gi deg kraft til å orke og stå i de utfordringene som det betyr. Og ikke bare kraft i deg selv. Han vil at du skal få liv i overflod, sånn at det også kan strømme over, og at du har kraft og overskudd til å være en støtte for andre. Derfor er du som er en del av Guds menighet, du som er en troende, du er viktig for denne tiden. Ditt bidrag, dine gaver, dine evner som du har blitt skapt med, de er verdifulle. For gjennom deg så kan Gud vise sin godhet. Gjennom deg så kan folk få en smak av Guds liv. Gjennom deg så kan folk få hjelp når de har det tungt. Derfor at du har koblet til skaperen, kilden, kraften til alt liv. Derfor så trenger folk rundt omkring deg. Verden trenger deg i 2011 og i 2012, om ikke Jesus har kommet tilbake for det. Ingen vet dagen. Men la oss ikke bli påvirket av den hysterien som er. Men la oss leve med Jesus. Uansett om vi så skulle være nødt til å vente til 2072. Da hadde jeg vært 98 år gammel. Det hadde vært litt stas det også. Takk Jesus for at du holder dine løfter. Takk Gud for at du har stole på.